Äntligen måndag och välkommen till Schibsted-huset. Som vanligt har Hockeystudion samlat sitt poddgäng och Abris och Tellan, välkomna.
Tack så mycket Thomas.
Tack, tack.
Vad minns du från den här helgen, eller den här sista veckan Abris? Det var en otrolig vecka igen.
Alltså jag tror du skulle fråga vad jag gjort i helgen.
Nej, men det hoppar vi. Vi ska inte vara så privata.
Jag har suttit och jobbat med en uppfinning i helgen faktiskt.
Jaha, okej då.
Du vill berätta det.
Ja, nu ser jag precis, nu vill du berätta. Vad är det för uppfinning då? Det är en smetfri hockeypuck.
Nej, det är en sån här apparat som skickar ut såna elstötar. Och den tänkte jag testa idag faktiskt.
Är allt bra? Har du tagit tabletterna i morse? Eller hur liksom är det?
Jag ska läsa upp ett mejl här. Ja. Hallå där. Vill börja med att rikta stort tack för en grymt intressant podd, Hockeystudion. Väl arbetat och bra snack oftast. Dock har jag noterat i det senaste avsnittet att du måste ha slagit någon form av Europarekord i att säga ordet någonstans flest gånger. Och till råga på allt uttalar det någonstans.
Du är från Gävle.
Är detta en vanlig ändelse av detta ordet uppåt i landet? I så fall behöver jag uppdatera mig i det svenska språket. Men för att avsluta i dur, grym podd i övrigt. Ja, det var ju tänkvärda ord.
Ja, och
jag har ju suttit och retat upp mig lite grann på det här att jag använder liksom mycket.
Ja. Och oj, sa du mycket där.
Ja, men det var ju när du kom med några dumma frågor. Men det var ju bara någon gång. Men, så då har jag liksom konstruerat den apparaten. Så varje gång jag säger någonstans eller liksom så ska jag få en elstöt.
Det heter väl någonstans, gör det inte det?
Ja, men någonstans säger man väl. Någonstans.
Men du ser hur...
Men det beror det på nu om jag kommer att sitta och tänka på det här, blir mycket sämre poddare eller om det är positiva överväger eller negativa.
Jag tror att du säger så här, någonstans känner jag. Jag tror du inleder ibland vissa anföranden.
Men någonstans. Någonstans.
Jag kan nippa till det här precis innan du säger det.
Har ni några sådana där ord som ni far och slänger er med i tid och otid?
Ja, det har man ju. Och man är ju så grymt dålig på att ge varandra feedback på det här. Men det, alla små ord tror jag missbrukar väldigt mycket. Fantastiskt missbrukar jag också tyvärr alldeles för mycket. Vad har Tellan för
definitivt tror jag säger ofta. Definitivt tror jag. Får jag ha en känsla av att säga.
För att du ska vara säker lite.
Ja, definitivt. Ja.
För då låter du som att du har pondus som säger det.
Ja, precis.
Det ja, ni ser. Det var ju en bra start på det här. Men igen... Pojkar, vilken vecka det var. När vi hade avslutat vår förra podd så gick det bara cirka 60 minuter så skickade SHL ut ett pressmeddelande där Jörgen Lindgren får sparken. De skrev visserligen att han lämnar men vi är ju kvällstidning så att det är helt klart att han får sparken. Att de är inte nöjda med vad som har skett under hösten.
Ja, då slog man ju lite med näven i bordet där när det kom ut. För de uppgifterna hade jag faktiskt den senaste veckan egentligen. Jag ringde Anders Källström bland annat och ordföranden i SHL och konfronterade med de uppgifterna. Men kände att jag inte riktigt hade bäring att skriva det. Vi var inne på lite grann det här med två varandra oberoende källor i programmet innan där. Och jag visste att det fanns där. Men jag trodde kanske inte att det skulle vara så starkt så att det skulle gå så fort. Men nu gjorde det och någonstans blev det väl en...
Någonstans?
Jag ska nypa till det.
Du ser. Ja, helt sjukt.
Någonstans.
Det blev en ohållbar situation. Ja, du ser, det bara slinker ur.
Ja, nej men det var väl rätt att SHL bytte röst. De behöver väl göra det.
Men hur ser du, varför säger du så? Alltså, han har dragit in så mycket pengar till
definitivt. Han har gjort ett jättebra jobb för SHL. Han har varit där i 7,5 år eller vad det nu är. Och jag tycker att han har gjort ett bra jobb. Men någonstans i de senaste åren så har han kanske blivit lite för stor för sig själv och tagit över lite för mycket. Blivit lite, jag ska inte säga diktator, men att han liksom tycker om att höra sig själv lite för mycket. Och då behövs det få in en ny röst. Jag tror
jag
att SHL
undrar om
rätt.
Det är han som har velat haft det så. Eller om han fått direktiv från ägarna att han ska ta över taktpinnen.
Jag tror att det är lite både och. Men jag tror att Jörgen har tagit det här till ett strå längre. Jag menar, det ser man ju också på det som hände med Ulf Rönnmark. Båda de två är liksom liknande personer också. Tar mycket kraft. Kanske framstår som väldigt oödmjuka utåt sett. Liksom. Och jag tror att SHL behöver ha en person som kommer in som är lite mer ödmjukare och mer lyssnar på folk och såna grejer. Däremot säger jag att han har gjort ett jättebra jobb och det här om det nu är sant också att han har blivit mordhotat är ju helt sjukt.
Jag tror väl att kombinationen av den väg SHL vill gå kombinerat med Jörgens inte alltid smidiga sätt att förklara de här idéerna och lite nonchalanta stil har ju gjort att han hamnat i den här situationen. Jag vill ju lägga en hel del skuld på klubbarna. Jag menar, vi har jobbat i det här så länge, Thomas, och vi vet ganska väl vilken väg de har velat gå här, och att man har hamnat lite snett i tycker jag, i styrningen. Absolut, att man mycket som är bra med den här professionalismen och den här intäkter och allting, men någonstans har man ju tappat. Nu sa jag någonstans igen, va? Man har tappat. Tällan?
Ja, men det lät bättre.
Ja, men vi ska bort med ordet helt.
Vad finns det för synonym?
Tappat en del av det som är viktigt också. Men vi kommer väl tillbaka till det lite senare.
Ja, och jag vill bara sammanfatta lite också att det var ju så att Hockeyligan, eller vi kan säga SHL snodde ju Jörgen Lindgren från Hockeyförbundet. Köpte över honom, var högste chef, högste tjänsteman på Hockeyförbundet. SHL tänkte, vi tar honom. Då får de en de blir av med en konkurrent, för han var ju en förhandlingsmotpart till Hockeyligan då, eller elitserien i SHL. Så snodde honom och gav honom ett uppdrag. Ena vår liga, se till att vi får en stark enad grupp som har en röst utåt. Och det är precis det han har gjort. Sen har det idag blivit då att den här hösten, måste jag nog säga, med Ulf Rönnmark, med lite brev som har kommit ut. Och han har synts väldigt mycket, Jörgen, den här hösten jämfört med tidigare, bland annat i vår tidning. Och det tror jag att allt han har sagt har alltid stört någon klubbdirektör eller någon ordförande i SHL. Så han lyckades nog få lite för många fiender för att det skulle bli sund miljö att han skulle vara kvar i.
Och i grund och botten har han haft ett omöjligt uppdrag också, med tanke på den väg man har gått allt mer, tycker jag.
Vem ska ta över nu då?
Ja, vem ska ta över? Hemlin är väl ett bra namn där också.
Men han kommer inte ta över.
Du tror inte han kommer
att
göra det?
Han har inte den auktoriteten.
Men jag tror att det behöver komma in en ödmjuk person som förstår alla sidor på sätt och vis. Alltså förstår, alltså har varit på kanske föreningssidan, och sen kanske liksom förstår supportersidan och såna grejer. Så att, men, vem är det som är där ute?
Jenny Silvestrand.
Ja.
Du har jobbat med henne. Ja,
en tjej skulle jag gärna vilja. Ja, hon är extremt kunnig på många sätt och vis och har gjort ett jättebra jobb med Djurgården. Fått ordning på deras ekonomi, på deras...
Och då blir det inte det här pump, vad ska man kalla för, pumpfasonen som pratar.
Nej, men det blir inte gubbigt.
Det blir lite mjukare.
Ja, och jag tycker att det är bra, samtidigt som hon är extremt driven och såna grejer också. Så att varför inte? Det är ett jättebra namn om hon vill ha det överhuvudtaget.
Mm. Jag tror att det är väldigt tufft uppdrag, för du har 14 ägare. Jag brukar likna det vid att de här 14 ägarna samsas som ett sommarhus. Och så ska man bestämma sig vilken färg det här huset ska ha. Man ska bestämma sig, alla ska vara där vecka 29 och så vidare. Alltså det blir lite, det blir Mission Impossible. Jag tror att det här TV-avtalet, och du har varit inne på Abris, räddade ju Jörgen Lindgren något år till, för att det gav så sjukt mycket pengar till svensk hockey. Men det är inte lätt.
Nej, och jag tror vi ska, alltså Jörgen, absolut, det var kantigt i intervjuer och så, men någonstans så är det är ju klubbarna som har drivit den här agendan. Det är ju inte Jörgens egen vinning som gör att han åker upp till Mora och säger att ni måste fan fixa till den här arenan, annars så kommer ni inte få igenom det här, utan det här är ju krav från klubbarna. Och det är precis som du är inne på, att Växjö har sin agenda, Mora har sin agenda och Skellefteå har sin agenda på lite grann, på där man ser ut som sina förutsättningar. Va? Och där finns ju hela skalan. Det är ju som ett politiskt, liksom, från Sverigedemokrater till vänsterpartister i stort sett, att man ska försöka ena.
Och arenakraven, om vi pratar om dem i Mora, det var ju en jag ska inte klia för mycket på ryggen, men jättebra skrivartikel som på något sätt väckte flera sidor på myntet, det vill säga liksom då Växjö har byggt om sin hall, Rögle har byggt om sin hall, alla har gjort det, men Mora har inte gjort det. Och de har en miljö där de finns i som är mycket mindre än de andra klubbarna, så de kanske inte behöver ha en större hall också. Men då är frågan, ska man se till så att de här arenakraven uppfylls, att det är ett måste, du säger du måste ha de här 5000, eller ska man fundera på att ändra om arenakraven då, och även licenskraven är stort, så att säga, vad ställer för krav på de klubbarna som ska gå till SHL eller spela SHL? Är det stenhårt mot Mora, eller måste man då hela tiden ge dispens? Det blir ju konstigt när vissa klubbar måste bygga om men inte Mora.
Jag tror man måste vara öppen för att förändra sig. Alltså den tanken i grund och botten var säkert god med ett arenakrav, när man ville ha arena, man ville ha en komfort och man ville ha en viss ekonomisk utveckling för att kunna spela i SHL, att man måste kunna ta in ett visst antal åskådare. Men jag känner att tiderna förändras och för mig, nu sitter man och längtar efter sånt här lag som Karlskoga eller någon sån hall som liksom kommer upp, så att det händer någonting, för nu är allt så jäkla fint paketerat och det ser ungefär likadant ut överallt och någonstans känner jag att trycket minska lite grann successivt och alla lag spelar lite likadant. Så jag tror att vi skulle behöva få in lite mer saker som sticker ut i SHL, att det skulle ligan må bra av faktiskt. Och då för min del, om det är en 3000 ståplatser enbart i en arena eller om det gör inte mig någonting, tvärtom tror jag skulle vara positivt.
Mm. Ja, jag håller med om att just med ståplatser är ingen dum idé, men samtidigt så tycker jag att SHL är ju en mer professionell liga nu än vad när vi klev in. Och jag tycker att det finns mycket fördelar med det. Alltså juniorverksamheten har blivit bättre, för det genererar att pengar ner. Vi har fått en damverksamhet också i många klubbarna, så att, som kommer in tack vare alla de här pengarna som har kommit in i organisationen också. Så att det finns mycket positivt också, inte bara negativt.
Absolut, det handlar inte om att man ska tjäna mindre pengar, att alla ska ha risiga arenor eller någonting. Men jag tror att det ska vara större valfrihet att välja. Och jag tror att de olikheterna också förgyller på något sätt att det blir mer levande, att det händer mer saker. Så där skulle jag vilja se att man ger en större frihet på just det planet. Mm. Och framförallt, jag menar, ska Mora med 20 000 invånare ha samma krav på sig som Stockholm med 2 miljoner invånare?
Nej, det håller jag inte med om heller.
Så att det, någonstans har man ju hamnat lite skevt.
Men det blir ju en gråzon som är jättesvår det här.
Ja, Karlskrona och Rögle har ju tvingats bygga om, så jag förstår ju också frustrationen. Men bara för att man gjort fel en eller två gånger så behöver inte det innebära att man måste fortsätta göra fel då hela vägen. Och då får man säga att det varit fel med Karlskrona och Rögle där. Vi har tänkt om här och från och med nu så är det här som gäller. Och jag menar, någonstans blir det ju en självsanering på det där. Om det nu är så omöjligt som de säger de här klubbarna att spela SHL med så liten arena kapacitet och så lite försäljning per åskådare, ja men då kommer väl de här klubbarna att försvinna då i så fall. Så då är det ju inget stort problem i så fall.
Ja, Mikael Tellqvist, du har ju gjort ditt intåg rejält nu på sociala medier. Instagram har du funnits på tidigare. Facebook, det har du inte, Valle.
Nej, det vägrar jag.
Men nu finns du alltså på mikrobloggen Twitter.
Absolut, tack vare er och ja. Många påtryckningar från...
Hur känns din första resa med Twitter?
Ja, men det har känts ganska bra. Jag har fått kontakt med gamla hockeykompisar som jag hade borta i Nordamerika då, på ett eller annat sätt. Daniel Calcillo och Nick Boynton då, som går en fight mot NHL och NHLPA här med mental ohälsa. Ja. Så att det har varit väldigt bra.
Och du börjar följa dem och så följer de dig. Och
ja,
så, och
men skriver lite, jag har lite prata lite, se vad de är i sitt liv. Och sen man lägger ut lite saker som händer under matcher och såna grejer. Och man får ganska bra respons, tycker jag. Jag fick väldigt bra respons på en grej som jag lade ut, just det här med målvakter och hur man synen på målvakter.
Mm. Och jag fascinerades över, det är ganska bra för mig som ska sätta upp någon typ av körschema inför våra poddar. Jag hajade till lite när du skrev lite om det här. Det var ju efter Carcillo. Du spelade väl med honom i Arizona Phoenix?
Precis, eller? Stämmer.
Och du var inne på insomningstabletter eller sömntabletter då. Att i NHL så var det här lite mer vanligt, tyvärr. Och kanske gick från ett bruk till ett missbruk. Om du kan utveckla lite där.
Ja, nej, men det var ju så att läkarna, de skrev ju ut de här tabletterna, så man fick en 25-30, man fick en per dag i stort sett.
Och så är det inte i SHL med?
Nej, inte de klubbarna jag har varit i utfall. Där är ju, om man får fråga efter en eller två så kan man få. Där fick man ju 25 stycken eller någonting som man fick för hela månaden. Och sen var det ju fler som tog, för att de hade så svårt att sova att de tog kanske två varje natt. Och till slut så tog de ju slut och då började de ju fråga efter mer och så gick de till en lagkompis och frågade typ såhär, kan inte du gå och fråga läkaren om? Så tar han din och sådana grejer. Så att det vart ju ett problem för många.
Men man doserade alltså i snitt en tablett per dygn då till spelare?
Ja, problemet med sömntabletter är ju så, när du vänjer, jag har tagit några gånger, men natten efter du har tagit en sömntablett så får du väldigt svårt att sova på grund av att du är van att ta de här kemikalierna.
Det låter ju rimligt.
De här kemikalierna liksom. Och då blir det så här att ligger du där och frustar och klockan blir 3 på morgonen och 4 på morgonen och så känner du så här, fan jag ska upp till träningen. Ja, då tar du en tablett till och så somnar du in liksom. Sen fanns det ju olika typer av sömntabletter. Det fanns ju någonting, jag ska inte nämna namn så här, men det fanns ju de som gjorde att man somnade in.
Insomningstabletter och sömntabletter.
Precis, och så finns det ju de som gör att man sover liksom hela tiden, att man håller sig sövande också. Så att, och så blandning med alkohol och gudans moster.
Men hur pratar ni om det här i laget då? Alltså pratar du med Carcillo någonting om det här? Eller Är det så att när man är mitt uppe i det att man ser inte riktigt det, man kanske misstänker, man pratar inte om det?
Ja, men det vart ju en sån normalisering, att det vart så här normalt att alla tog det. Så det var som att ta alltså en huvudvärkstablett, eller man tog en någonting annat.
Men det låg inte som
nej, så var det inte. Utan. Så var det inte, utan man fick ett recept från läkaren, och ibland så hade de en sån här karta med 25 stycken som man fick i handen då, eller de fick i handen. Så att nej, det är tyvärr vanligare än vad man tror, och det är olika tidszoner och många har svårt att koppla av och många har stressade liksom yrken, och just de här killarna, de skulle ut och slåss varje kväll, och går man in och läser deras historier och som finns på min Twitter och
på Players Tribune,
ja precis, så berättar de ju hur de har känt den här stressen och pressen dagen innan match, att de skulle gå ut och slå någon eller göra illa någon liksom. Så att
Men visst delar ni rum med varandra? Alltså om man delar rum med någon, borde man inte få liksom ett insyn hur människan mår eller något sånt där då?
Jo, men man har ju en inblick i om folk kommer och luktar alkohol. Men en tablett är ganska lätt att liksom gå in och borsta tänderna. Du har den i din necessär, du ploppar den och säger godnatt, nu ska jag gå och lägga mig. Liksom. Det tar ju en liten stund när man somnar. Så att, det som man märkte var ju om någon drack alkohol till att man blir liksom frånvarande liksom. Du är liksom vaken fast ändå inte liksom. Ja. Du får en blick i ögonen som är ganska skrämmande.
Just det, du spelar med honom 07-08, kan det stämma i Phoenix?
Det där? Kan nog stämma.
Just det, 324 utvisningsminuter.
Mm. Han slog ju rekord där det året tror jag, i utvisningsminuter. Han hade ju det som mål i slutet av säsongen att han skulle vara, så han åkte ju och snackade med domaren och snackade bara att han skulle få lite mer extra. En otroligt trevlig kille ska sägas också. Så det var ju ingen så här att han var elak på så vis förutom på isen då, men så här i efterhand har man ju förstått att han försökte ju dölja någon typ av smärta liksom.
Ja, någon typ av ohälsa.
Ja,
det är hemskt. Alltså jag ska erkänna att jag trodde inte det var så utbrett, och det förklarar ju också en del av problemet. Men det är klart att om du tar sömntablett vid enstaka tillfällen är väl en sak. Men om du ska ta det dagen efter för att du har svårt att sova, hade svårt att sova kvällen före, då leder ju det bara till ännu svårare att sluta med de här tabletterna. Så, och sitter och stoppar i det en sån där per dygn då, hela säsongen, då, det är klart att då är det ju fast ditt beroende. Det är ingen
och sen ska du ut och slåss med någon också.
Ja, det gäller väl inte bara de som slåss. Jag utgår från att även målvakter och poänggörare och sånt, jag utgår från att det inte bara handlar om de här rena fighterna.
Det är ju vanligare än vad man tror. Jag tror att vi har en fördel som kommer från Sverige ändå, att vi inte är vana att ta de här tabletterna. Men det har ju de här spelarna som kommer från juniorligan i Kanada, där de sitter och åker buss 17-18 timmar. Hur lätt är det att sova på en buss liksom, i ganska oämma positioner liksom, och då är det lätt att bara ta något.
Fast jag måste berätta, för 2 år sedan blev jag kontaktad av, jag tror att han är på topp 20 flest spelade matcher i SHLs historia, och han ville att jag skulle skriva om problemet i SHL med insomningstabletter. Han tyckte att det brukades och missbrukades för mycket, att många läkare bara slängde ut det där och inte tog ansvar för sina handlingar. Sen så började jag liksom kolla lite om det här, och jag ringde runt dem som man snackar med där ute i omklädningsrummen, men jag fick inte riktigt något svar. Sen vet jag inte om folk mörkade för mig för att man inte vill prata om det här, förstår jag. Det är ju någonting fult på något konstigt sätt, va? Liksom. Fast jag kan ju tycka att till exempel Garcillo, när han går ut och pratar om det här, så hjälper det andra som känner igen sig och kanske tänka till och våga ta upp det med en lagkamrat. Fan, du har käkat 10 nätter i rad nu, så att säga. Liksom, vad ska jag göra? Så att säga,
liksom. Problemet med det här är ju liksom, som återigen som en av de här killarna berättade om, var ju att han gick ju till slut och pratade med klubbledningen och läkarna. Och vad hände då? Jo, en vecka senare så var han ju bortbytt. För att de vill inte ta tag i problemet. Jag tror det är ett av problemen som finns, att varför spelare inte går ut och berättar. De är räddade för sin karriär, skulle jag säga. Det här är liksom det som det är deras levebröd, alltså, och sen vill inte klubbarna ta ansvar för det.
Men du menar att SHL, så du ser ingen fara bland...
Det är klart det finns, det beror på vilken klubb du hamnar i, men jag i de klubbarna jag har varit så har jag sett naturligtvis att det finns, vet du, att man får sömntabletter då och då, men inte till den utgraden jag liksom ser att det är problem. Sen vet inte jag vad spelarna gör utanför isen.
När
man stänger dörren eller vad som helst.
Men hur svårt är det att sova på en buss om du skulle åka hem från Stockholm upp till Modo och spela Modo? Hur tufft är det att somna in på den här bussen? Då?
Jag hade ju svårt att sova på bussen, men däremot men det var ju liksom försöka hålla sig vaken, men det var inte så mycket annat att göra. Till slut så somnar man för att man är så trött. Ja. Men jag hade alltid svårt att sova efter matcherna, för jag var så uppe i så adrenalin och såna grejer, men
Harde skulle aldrig kunna somna på en buss.
Nej, men Harde Nilsson sa alltid, ta en, två öl efter matchen. Alltså, det var hans filosofi liksom. Sen, det var sen så somnar man till slut ändå.
Blir man bara pissnödig istället.
Ja, på bussen ja. Också, 20 killar.
Fast då var man 25, nu var man inte 40. Nu räcker det med att dricka halvglas vatten.
Nej, men med de här tuffa tidsomställningarna som är ibland när man är borta i Nordamerika, så har det faktiskt hänt på sista åren att jag har tagit hjälp av någon sån tablett. Och då tycker jag faktiskt att det fyller en funktion. För då gör det ändå att man på kort tid måste ställa om dygnet och komma in i det där. Och då tycker jag att fördelarna överväger nackdelarna. Men jag förstår ju lika fullt ut att om jag ska fortsätta med det här så hamnar jag ju väldigt snabbt i ett beroende och alla sorters beroende.
Och där hade väl vi en magisk resa till World Cup när du hamnade bredvid en ryss, va? Som drog en filt över sig och tryckte två tabletter och sen så satt du inklämd i 8 timmar och inte kunde röra dig.
Ungefär så. Det var innan jag hade börjat med det där själv, så att jag varit inspirerad av honom kanske. För han
drog en
gott.
Filt och han var pigg när han kom fram, kan man säga.
Ja, verkligen. Han hade liksom fixat hela dygnsomställningen redan där med den sovningen på planet han hade.
Men Tellan, lite allvar nu. Ja. Om det sitter någon hockeyspelare här eller en människa, oavsett
föräldrar eller vad som helst.
Ja, och känner att jag kanske ska fundera över min, om vi pratar om sömntabletter och insömning då. Vad kan man göra? Vem ska man prata med? Och jag förstår att det blir problem om man kanske tar upp det med klubben för att man hamnar som att du är knäpp ungefär. Mm. Men kan man ringa Siko? Spela facket Siko? Kan de stötta?
Jag tror Erik där skulle säkert kunna göra någonting, och jag vet inte hur det ser ut. Där är jag för dåligt påläst. Men jag tror att det är viktigt, alltid när man hamnar i såna här situationer så är det otroligt viktigt att prata. Det är någon sån här grej som kanske vi män rent generellt har varit dåliga på liksom, och speciellt inom hockeykulturen då, att man är, men jag tycker att det börjar bli bättre. Jag tycker att om man känner att man har ett problem så är det viktigt att man vänder sig någonstans och börjar prata med någon. Sen om då man inte vill prata med någon inom klubben, så finns det väl andra hjälpmedel ute i samhället där man har någon att prata med liksom, som finns. Så är det så att man får sparken från en klubb bara på grund av att man har ett beroende någonting, så tycker jag att det är fruktansvärt dåligt. Man har ett ansvar som arbetsgivare att ta hand om sin personal, även fast det då råkar vara en hockeyspelare.
När var ni hemma efter matchen? Så senast efter en sen torsdagkväll. När är man hemma? När rullar man in till hemmet i ditt fall Ingerö där?
Ja, men det beror ju på. Vi åkte ju ofta tåg ner till Göteborg och buss hem om vi hade en eftermiddagsmatch, eller Karlstad borta, Färjestad borta, var det 4 timmar. Då är man hemma ganska sent. Se att du rullar ifrån, se att du är på Hovet vid 3 kanske. Mm. 3, 3:15 och sen och packa upp sakerna hemma 4. Ja. I säng, barnen vaknar vid 7:30, så det är klart man känner sig stressad, man inte får tillräckligt med syn eller sömn, och sen ska man upp då och träning klockan, vad är det, samling 9:30 dagen efter, så att det är klart man blir stressad. Det känner väl alla som ligger och funderar när de ska ligga och sova liksom, att man ska upp vid 7, att man ligger och funderar. Så att
det är många skiftarbetare som har säkert den problematiken.
Ja, absolut
också,
och jag tror att det finns inte bara inom hockey att man tar de här grejerna, utan det finns ett problem, och jag känner att det kanske inte är lika utbrett i SHL än så länge som det var där borta.
Och det är på grund av tidsomställningen och kanske lite längre flygresor och
tillgängligheten att få tag i det på ett helt annat sätt.
Ja, precis, ja. Ja, en annan sak som publicerades förra veckan var det så kallade supporterbrevet, eller supporteruppropet, eller supporteruppropet. Vad tror du är bäst? Vad tycker du är bäst rubrik på det här mejlet som skickades från de 28 supporterklubbarna till lagen i SHL och Hockeyallsvenskan?
Supporteruppropet lät väl bra, tycker jag. Uppror är det väl inte på det Revolution. Sättet än, men nej, men det är väl, jag välkomnar det stort. Jag tycker ju någonstans blir vi mer och mer övertygade om
det. Du sa han någonstans där igen, precis, ja.
Fick jag smälla att hälla också. Bra att ni är på mig, att det blir viktigare och viktigare med stämningen på arenorna, att det är någonting som måste jobbas aktivt med att försöka behålla i de här tv-tiderna, och där många väljer att stanna hemma och stämningen på arenorna tycker jag att vissa håll sjunker.
Det var Djurgården och Södertäljes supportansvariga som, eller engagerade supportledare här, som var initiativtagare till brevet då, och vi hälsar Johan Myberg välkommen in till podden. Berätta lite om bakgrunden till det här supporterbrevet.
Hej allihopa förresten. Jo, men bakgrunden är förstås då att vi är ju egentligen, vi som supporter, det är väl ingen som har missat det, på läktaren har det ju skrikit, så det har varit banderoller och så vidare. Och någonstans egentligen så kände vi att vi kanske måste ta det här till nästa nivå nu. därför att jag menar, jag tror alla har sett vårt missnöje, men det är lätt att bara vara liksom lätt att bara vad ska jag säga, skrika ut sitt missnöje, men man måste också bli konkret och man måste också bli kreativ. Vad borde kunna göras bättre då? Och det är väl egentligen därför vi sa att men vi måste ju gå ihop. Så vi är en speaking partner totalt som kan prata med makthavarna i svensk hockey. Vi kan inte prata med 28 olika klubbar. Så det är väl egentligen bakgrunden för att liksom, först av allt att, ja, det här, vi håller på att bilda en supportunion där vi liksom demokratiskt kommer ställa krav på makthavarna i svensk hockey. Det kan man säga.
Vad är nästa steg då? Nu har ni ju, som du sa, gjorde, var ett lysande tillägg där som jag tyckte om i slutet av det här brevet där ni berättade lite vad ni tyckte. Vad är nästa steg då? Alltså, orkar ni organisera er? Och ni har ju vanliga jobb och sådär.
Jag tror det är lättare än någonsin faktiskt att göra det med tanke på liksom all digitalisering och att man behöver inte alltid träffas fysiskt. Då. Det här var mycket svårare för 10 år sedan. Idag går det ju att ha... Vi skulle rent teoretiskt kunna ha liksom Skype-möte en gång i månaden där vi går igenom en agenda. Så att vi kommer träffas ganska snart och sen så blir det väl att sätta upp samarbetsformen för hur det ska funka.
Om vi tittar på de här kraven då, Tellqvist, du var lite fundersam över det här sista där med att ha lite mer inflytande. Tellanda, vad är det du... Nu har du ju han som har skrivit det här brevet och skrivit faktarutan framför det här. Vad skulle du vilja fråga honom om?
Nej, men just det här med insyn, vad anser ni är insyn i svensk hockey? Liksom hur mycket vill ni vara med och påverka?
Jag tror att vi kan vara med och påverka ganska mycket. Men för det första så står ju vi för en ganska väsentlig andel av ägarandelen i alla svenska ishockeyklubbar, eftersom vi står för en stor andel av medlemsbasen. Och därför, som vi ser det, liksom, klubben har ju inget eget liv utan ägarna. Så att ska det ta stora beslut som påverkar klubbarnas framtid och svensk hockeys framtid, så vill vi vara en motpart som är precis lika naturlig som klubbdirektörerna. För klubbdirektörerna är ju i slutändan ditsatt av oss som medlemmar, i och med att vi har valt en styrelse som har tillsatt en klubbdirektör. Så för oss är det jättenaturligt att vi har insyn. Men jag menar, jag tror också att vi kan bidra med någonting positivt för svensk hockey, alltså svensk hockeys framtid. Om man bara ser som idag, jag kan ge ett exempel. Idag så ser man ståplats som en kostnad, någonting som liksom tar bort sittplatser. Jag ser ståplats, både hemma stå och borta stå, som en investering där man skapar stämning i arenan som gör att folk vill vara på plats och att det är mer intressant att se hockey på plats än på tv. Samtidigt kan man från SHL liksom satsa 10 miljoner på en Ice Projection Disco som intro, som bara finns där 4-5 minuter innan en match börjar. Men man vill ta bort ståplatser och stämningen under själva matchen. Så jag tror att för svensk hockey skulle, i och med att vi är delägare i klubbarna. Vi står för en ganska stor del av omsättningen i och med att det är vi som köper TV-avtalen. Det är vi som betalar biljetterna på plats. Så jag är helt övertygad om att vi behöver, om man vill liksom fortsätta få våra pengar och vår omsättning, så bör man också fundera på att involvera oss i de besluten som tas. Det är min syn på det. Och egentligen, det är inte konstigare än att ett framgångsrikt företag alltid måste ha dialog med de som har deras omsättning, för att få fram en bra, vad ska jag säga, någonting som folk är beredda att betala för.
Du menar aktieägarna på något sätt, kan man likna?
Ja, vi är ju både aktieägare och kunder, eller man gillar inte ordet kunder, men betalande. Vi är ju liksom både och jag menar, det vore ju jäkligt märkligt om man inte hade dialog med oss då. Och så har det ju varit nu liksom.
Har ni fått svar på brevet?
Nej, men jag såg att Hockeyallsvenskans vd där sträckte ut en hand om att han var beredd att ha dialog. Men mig vetligen så har det inte kommit in något skriftligt svar ännu från någon part.
Hej Johan, Hans Abrahamsson här också. Jag vet också att en fråga som inte var uppe här riktigt var ju det här som handlar om hur många professionella lag vi behöver ha i Sverige för att ha ett levande seriesystem och kunna producera spelare uppåt i systemet där Jag har ju varit inne på det själv här med hockeyallsvenskan. På den tiden jag spelade så då var det ju att man fick gå och snickra fram till 2-3 på eftermiddagen och sen gå och träna. Den trenden var ju på väg tillbaka lite grann med det här dåliga tv-avtalet som hockeyallsvenskan skrev och sådär tidigare. Hur ser du på just den problematiken?
Jag är övertygad om att för svensk hockeys bästa så måste det finnas 28 klubbar, det vill säga hela hockeyallsvenskan och SHL måste bestå av professionella klubbar där spelare kan spela hockey på heltid. Eftersom det i sin tur också ger resurser för att till exempel satsa på J20 superelitlag, J18-lag. Det är liksom det vad jag tror vi behöver för att ha, liksom, hålla världsklass. Alltså, det är det spelarunderlaget vi behöver. Och då måste ju pengarna, vad ska jag säga, om det är någon slags övergripande mål så måste vi ha ett seriesystem som är på den nivån att pengarna rinner neråt, det vill säga att det är attraktivt också att vara köpa ett tv-avtal till Hockeyallsvenskan, eller det måste vara attraktivt att köpa ett medlemskort eller ett säsongskort eller gå och se en match i Hockeyallsvenskan. Blir det liksom så att hälften av klubbarna i Hockeyallsvenskan är rent teoretiskt inte ens kan gå upp därför att arenakraven är för svåra eller för, det är för stora investeringar som krävs. Jag menar, hur ska de kunna övertyga sponsorer att trycka in pengar så att deras spelare ska kunna spela hockey på heltid? Det går ju liksom inte. Så därför måste man ju designa ett seriesystem och krav som gör att folk är beredda att betala för hockey i Hockeyallsvenskan.
Men du, kommer ramsen och banderollerna upphöra nu under ett tag innan ni har liksom fått svar eller kommit igång med den här diskussionen, eller vad kommer ske nu på ståplatsen?
Det är ju liksom vi tror ju stå för liksom att alla har sin egen alla får göra vad de vill och har sin egen frihet, så vi kommer ju inte uppmuntra till att upphöra med ramser och så vidare. Däremot så fortsätter ju vår eget samarbete och dialog vid sidan om liksom.
Om ni inte får något gehör nu då, om ni liksom känner att SHL nonchalerar er då, vad gör ni då?
Ja, det får ju bli nästa steg och nästa diskussion, men det finns alltid möjlighet att använda medlemsdemokratin till exempel. Det vill säga, vi kan rösta in egna representanter i styrelser och sätta krav på våra egna klubbdirektörer. Det är ju alltid en möjlighet, men så långt har vi inte gått att vi har liksom börjat diskutera, utan vi förväntar oss i samband med att vi nu börjar organisera oss också att vi kommer kunna sitta ner med Hockeyallsvenskan, SHL och Svenska ishockeyförbundets makthavare och ha en diskussion om vad vi kan göra för att göra svensk hockey bättre, men också vad vi ser måste hända och ske för att det ska funka liksom på lång sikt.
Tror du att det kan vara inom en rimlig period att supporterunionen då, eller jag vet, har ni hittat något namn på er så att säga? Har ni kommit fram till något passande beskrivning på er grupp?
Ingenting som jag har snappat upp.
Men vi säger liksom supporterunionen. Tror att det finns en möjlighet att ni kan få en plats i SHLs proffsstyrelse framöver? För att liksom supporterna så där ska nå fram.
Det hade väl varit det ultimata, tror jag. Jag tror att man har en felaktig vy av supportklubbarna som personer som bara tycker om att dricka öl och åka och bröla på hockeymatcher. Vi gillar ju det också, men vi är också väldigt kloka och smarta individer som jag tror har ganska bra idéer för hur vi ska kunna utveckla svensk hockey. Så att, det hade väl varit det ultimata. Det hade väl varit väldigt konstigt om vi inte skulle kunna nå dit på lång sikt.
Men det finns ju också falanger inom de här supporterklubbarna som inte bara är där för att dricka öl och såna grejer som du säkert vet om. Jag menar, hur ska man göra för att hålla borta dem från den här demokratin?
Jag skulle säga generellt så har vi inom ishockeyn har vi väldigt små problem med det. Och jag menar, i längden, det är ju en demokratisk rörelse och de falangerna då som du eventuellt refererar till kan jag aldrig se liksom blir fler än den stora massan som vill liksom stå för en positiv supporterkultur och en härlig läktarupplevelse. Det kommer liksom inte hända liksom. Jag tror inte det. Jag är inte dugg rädd för det.
Stå på dig Johan och kämpa väl och lycka till med det här projektet. Jag tycker att det är bra att ni har enat er och det här faktatläget som ni kom ut med också var ganska tydligt och som jag upplevde för första gången, som jag också fattat, aha, okej, okay, är det här. Inte för att jag levt något i det i 10 år, men jag tyckte att det var ganska, det var bra skrivet tycker jag, Johan.
Ja, det är viktigt för oss att om, när man kommer som borta supporter på en match liksom, så är det, ska man, vi vill inte bara se som att man är liksom, det är väldigt få som åker på borta matcher i ishockeyn som är där för att ställa till problem liksom. Vi behöver inte buras in i någon bur i Timrå liksom. Vi är där för att liksom skapa positiv stämning och förbättra allting som har med hockeyn att göra. Så att jag tror att om SHL istället för att kunna satsa 98% av sina supportresurser på säkerhet kunde satsa på hur vi får till en mer levande läktarkultur, så tror jag att vi, det kommer bli jäkligt bra framöver.
Vilken arena, om du ska avsluta med en känga till någon klubb eller någon arena, vilken arena tycker du är sämst då att åka och besöka?
Om vi pratar SHL-arenor så...
Nej, du får ta Hockeyallsvenskan också.
Ja, men där är det sällan problem, för där tycker jag att allt som oftast får man väldigt bra bemöten. Sen arenorna kanske inte alls så roliga, men Timrås bur där uppe är ju inte snygg alltså. Och sen vet jag att det har inte varit så roligt i Kinnarps. Nu var det några år sedan jag hade möjligheten att besöka den som SS-skåren, men det har inte varit så roligt heller.
Nej. Växjö vet jag kan en del ha lite synpunkter på där. Akvariet som de har det, längst
bort. Ja, och liksom, jag menar, om man tänker så här, låt oss säga, om jag tänker på 90-talet när SSK och Djurgården mötte varandra och ståplatserna var mitt emot varandra och väldigt nära. Den stämningen det skapar liksom, det är ju det som gör att man börjar gå på ishockey. Om du sätter hemma stå i ena änden av arenan och sen så gömmer du borta stå i någon annan ände liksom, det är, och med 50 platser i bästa fall inburade. Det är ju inte direkt det som kommer att lyfta matcharrangemanget.
Nej. Jättekul att kunna vara med och ha en trevlig måndag, Johan.
Ja, stort tack för att ni ringde.
Tack så mycket.
Tack. Tack.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hej då.
Ja, Tella, nu hör du lite vad Johan säger där då, att ropen ska inte sluta, banderollen ska inte sluta. Och de vill då tillsätta att de blir en typ av enad kraft utåt mot SHL och Hockeyallsvenskan. Kommer det lyckas det här, eller är det bara tomma tunnor som skramlar?
Ja, jag hoppas, jag är som Abri säger, jag vill ha bättre stämning på de flesta arenorna ute i Sverige på SHL. Men det är som den fråga som jag ställde just om med den här falangen av demokrati liksom, var liksom, det har ju hänt tidigare att de här grupperingarna har försökt näsla sig in i olika sammanhang, och det är bara hoppas att när det väl kommer det här samtalet till de här personerna eller vad som helst, att de vågar stå upp mot vissa saker. För det ser lite annorlunda ut 2018 än vad gjorde, som man snackade om, mitten av 90-talet eller någonstans också. Det har hänt lite på den fronten också. Så att, det är många mer.
Det som är skillnaden är, så det håller jag med om, att just borta stå sköter man inte så snyggt. Alltså, borta stå i de här inte. Fina SHL-arenorna. Det ser inte så vackert ut. I Skandinavium och Hovet funkar hyfsat så att säga. Men det är ju för att det är äldre och lite större arenor också då. Men annars om du åker runt där, du ser Linköping, det är också som ett litet akvarium. Växjö, Mora har en hyfsat stor borta stå. Men det är en hall som kanske ska byggas om också. Men annars just välkomnandet av borta fans kanske man ska fundera på i SHL.
Ja, det här var jag inne på för några veckor sedan i just den här podden här, att jag tycker att man kan vissa matcher subventionera bortaresor för fans, öppna upp läktare där de kan stå mitt emot varandra och sjunga mot varandra och liksom verkligen visa att ni är viktiga för oss, ni betyder mycket, det är ni som skapar stämningen, och där tycker jag att man har fallerat.
Marcus Leif var inne på att SHL ska ha liksom örat mot rälsen för men se upp, för nu kommer tåget. Tror att det här kommer bli en stor bass, eller kommer det bara liksom sippra ut och så skriver om hockey? Alltså.
Nej, men det är ju någonting som har startat, och det är ju väldigt fascinerande att vara en del i det här på något sätt. För vi har ju hållit på och skrivit om det här under en ganska lång tid, och från början trodde man väl inte att det skulle bli så himla stort som det har blivit, men nu känner man ju verkligen att det är något stort på gång. Att
har,
det
vi
är uppviglat?
Har vi uppviglat?
Vi har väl inte uppviglat alls, utan vi har väl skrivit en tiondel av allting som har beslutats bakom stängda dörrar, och där har vi lyft fram en tiondel av det här. Och jag kan någonstans bara känna, om inte vi hade börjat med det här helveteskapet och skriva om de här stora skillnaderna mellan serierna, om det bara hade rullat på nu fram till den här serieutredningen i november här, hur hade det sett ut efter det om det här hade bara fått fortgå? För det är ju ärligt talat så att man har ju friserat sina synpunkter och hur man vill bygga den högsta ligan och så efter de här åsikterna som har kommit ut, efter den här ilskan som har kommit ut. Nu är det ju mycket snack om pengar ner i systemet, öppna ligor och det här. Jag kan helt ärligt säga att det var inte den tanken som fanns för några år sedan, utan då gick det allt mer mot en mer professionell, mer stängd liga där wildcard diskuterades och där det var realitet, arenakraven skulle följa stenhårt och så att vi har väl gjort lite skillnad, men framförallt så har det ju folk börjat att engagera sig, och det har ju varit ett problem. Det är ju inga som har kommit på årsmöten knappt. Det är ju inga som har ställt krav på klubbdirektörer att redovisa vilka synpunkter har vår klubb i förhandlingarna med SHL och sådär. Så jag tror det är jätteviktigt att hålla i det här nu verkligen. Ja, någonstans är det ju folket, åskådarna som ändå står för festen, och då måste man få vara med och bestämma. Och det som är så bra med det här är att jag tycker inte att det behöver kollidera med den här kommersiella delen. Tvärtom, utan de här som betalar de dyraste biljetterna, som köper logerna, de vill också ha den här stämningen på arenan.
Så att det är
inte, ja, men de vill ju synas där det är bra stämning och där liksom det snackas om och det här, va? Och det är det som är så bra, att du behöver ju inte ta bort den delen för att ge plats för den andra delen, utan det, båda två får plats och båda två skulle gynna varandra.
Men ska alla få vara med och bestämma, tycker ni?
Ja, men alltså, vi har ju 51%
medlemmar.
Ja, medlemmar, absolut. Vi har ju en föreningsdemokrati och det är 51% regeln som gäller, och så länge det är så definitivt. Men då måste man ju också engagera sig och ställa krav och gå dit och rösta och lyfta fram kandidater som ordförande eller klubbdirektör eller vad det kan vara för någonting. Det är ju också det. Det funkar inte att bara gnälla, utan då måste man engagera sig också. Jag hoppas någonstans att det blir så också.
Pellan?
Jag fick en spel igen. Ja. Förlåt.
Man kommer nästan av sig med någonstans hela tiden där. Men det jag tänker på nu, för det här, jag kan gissa att det här är mycket många ståplatsgrupperingar som har åsikter nu eller kliver fram nu. Jag hoppas att man inte glömmer bort de här som har köpt säsongskort i 30 års tid på Djurgården Hockey eller Färjestad och så vidare, som sitter på sitt plats, går dit, käkar mat.
Nej, men varför ska man glömma bort dem för?
Ja, därför att de får aldrig frågan.
Om vad då?
Ja, om vad de tycker. För de står inte upp med banderoller eller skriker.
Nej, det är väl ingen som har frågat supporterklubbarna vad de tycker heller. De har själv tagit initiativ. Ja, de har tagit tag i det. Men det är väl någonstans det handlar. Och det är väl fritt fram för säsongskortsinnehavare. Och det är väl de
kanske
som
inte har en sån framtoning.
Men de måste ju räknas in som supporter också. Jo, vi kan inte bara
att de också får vara med i det här. Nej, så att det inte blir ensidigt.
Det är därför jag menar att medlemmar som ska få vara med och rösta. Inte bara supportrar. Man måste vara medlem i den klubben.
Men
för att kunna
självklart. Jag gör väl inte skillnad på om de står på ståplats eller om de sitter på sitt plats eller inte. Är man medlem så är man ju medlem. Och då får man ju göra sin röst hörd. Och de få synpunkter som jag har hört från några årsmöten har väl kommit från några personer som har haft säsongskort under väldigt många år. Och tyckt att saker och ting har blivit sämre på ett eller annat sätt. Så att nej, men det är fritt fram för alla naturligtvis, och man kan vara supporter även om man käkar entrecôte i en loge med stängda fönster också. Mm.
Jag bara har en känsla av att de kanske inte är lika högljudda och kanske inte just nu kliver fram, utan att de mer står och noterar.
Nej, de kanske är mindre missnöjda med situationen just nu än de som ropar högst, och då, det är väl ofta så det fungerar, att de som har störst anledning att vara missnöjda är kanske de som hörs mest också. Det kanske svänger över och blir säsongskortsinnehavarna som är mest missnöjda om 5 år.
Det man skulle vilja se nu då är liksom att de här riktiga fansen då dyker upp på matchen också, så att det inte bara blir en gång i veckan som det är vissa liksom arenor. Men Örebro har bra beläggning, men många av de här arenorna är ju, det kommer man ju ihåg att till exempel Gävle eller vad som helst, det är inte alltid fullsatt liksom, att man liksom fyller ut, eller om man säger som i Färjestad där de har gnällt på att ståplats har blivit mindre. Jag menar, är det fullt 2 gånger av 10, så jag menar, då förstår man ju klubben också att de vill få in pengar på ett eller annat sätt. Så det gäller ju också att man tar tag i det här och visar och kommer ut i force, som man säger.
Och det är ju, om man tittar, jag bara tänkte lite snabbt på tåget hit idag, så vad som är viktigt för mig med Sveriges högsta liga, och någonstans är det ju det är spänningen och dramatiken. Den måste ju finnas där. Alltså, för vi har inte, det är tredje klassens spelare som är här nu, det får vi bara konstatera. Och det, spänningen och dramatiken, den måste finnas där. Och det är ju, det handlar ju om ett seriesystem där man kan flyttas upp och ner bland annat. Stämningen och trycket på läktaren nummer två, där är vi ju inte unika, men det är ändå speciellt i SHL. När det är bra så är det riktigt, riktigt bra. Det måste man bejaka, måste utveckla det ännu mer. Och nummer tre är ju de här unga talangerna. Som vi, där är vi ju, där håller vi ju världsklass när det gäller den typen av spelare. Så att det är ju de tre sakerna jag ser framförallt som attraherar mig med SHL.
Innan vi går vidare så får du dra till honom igen där. Det vart ju en någonstans där.
Var det? Ja. Jag vill inte avbryta.
Jag har ju min uppfinning. Jag får ju mina elstötar hela tiden när jag säger det. Så ni behöver inte avbryta mig, utan jag rycker till varje gång så här.
Men
när
du har helt rätt. För fotbollarna har ju, vad är det, den rankad som nummer 21 bland ligorna i världen. Men har ju en supportintresse som utan dess like, speciellt i kanske inte Dalkurd i Gävle då, men många andra klubbar har ju fantastiska inramningar på sina matcher som vore bra om hockeyn fick en del av då. Mm. För då går man ju dit kanske både för stämning.
Och det är ju bra på många håll i hockeyn också.
Det har blivit sämre.
Det har blivit sämre, och det är ju för att många inte känner sig välkomna.
Men du ser bra på TV också.
Varför ska du åka på en bortamatch? Om du står som boskap där nere i vissa arenor. Det är ju bedrövligt hur man har gjort det. Istället för att verkligen lyfta det här och bjuda in supportrar och oavsett om det är på sittplats eller ståplats eller vad det är. Känner man sig välkommen någonstans så blir ju lusten att åka och hälsa på betydligt större också.
Mm. Vi får se vad som kommer fram av det här. Jag hoppas att de orkar hålla i alla fall, och att det inte bara blir liksom då hatramser eller banderoller, utan det blir lite mer konkret. Och också att SHL orkar bjuda in dem, Marshall och Källström och Hemlin nu som ska ta över SHL.
Det har varit fullständigt tjänstefel att man inte har gjort det tidigare, för precis som jag säger, det utesluter ju inte att man fortfarande kan få in stålarna. Det är ju befängt.
Talanger, rookies, juniorer, nya namn, spelare födda 2001, 2002, kanske snart 2003 också. SHL, om vi fokuserar på dem, översvämt just nu av nya unga talanger. Jag går in på SHL och så kollar jag på statistik, och så drar jag in juniorparametern där i statistiken och ser att vi har haft 67 juniorer som har spelat i högsta serien hittills. Jag vill inte säga att det är rekord, men jag fick en wow-upplevelse när jag gick ner och kikade på den statistiken. Väldigt många juniorer. Jättebra, och det är roligt med nya namn. Jag vill påstå att det här handlar om att man har försvårat att låna in spelare för SHL-klubbarna. Det vill säga att Hockeyallsvenskan har gått ut och sagt att ni får inte masslåna spelare från oss, utan nu får ni sköta er själva. Och det här gör ju att unga spelare lättare får chansen i högsta serien.
Ja.
Det kan du säkert ha en poäng i, Thomas, att det är på det sättet. Sen tror jag också att det är en kombination av att nivån på ligan har sjunkit och de unga spelarna har blivit bättre. Och det gör ju att man kan som 17-18-åring gå in och spela i SHL och göra det riktigt bra, vilket inte var så vanligt för 10-15 år sedan. Utan det har öppnat upp.
Du åker ju på JVM, varit på JVM snart 10 år i rad. Och jag ska påstå att du är en av de bästa i landet på juniorhockey. Vilka av de här spelarna vill du påstå kommer bli riktigt bra? Eller är du eller som du redan nu märker att oj, vad kul de att se. Om du ska ta fram några spelare som våra lyssnare ska hålla koll på framöver.
Vi har ju inte den där riktiga superstaren som sticker ut på det sättet som vi haft med Elias Pettersson och Rasmus Dahlin, som har den där potentialen att bli en stjärna i NHL. 99-kullen då, som är äldsta juniorkullen nu, är ju lite svagare, lite smalare och så. Däremot så 2000, de som är född år 2000, där är ju en betydligt starkare kull. Nej, men det finns väl ett gäng som ser intressant. Jag har ju varit förtjust i Timrås och Jakob Olofsson där. Om man blir en NHL-stjärna, det vet jag inte. Emil Bemström har ju också varit duktig, och Filip Hollander. Där har du ett gäng. Sen har det ju kommit upp de här 01-erna nu och 02-erna som kommer att bli hyperintressanta och följa framöver här. Jag tänker på Viktor Söderström som gjorde debut i Brynäs, där vi har Gunler uppe i Luleå, och sen har vi ju Raimond och Holtz då naturligtvis. Så att Raimond och Holtz tror jag kan vara något extra ihop med
Holtz har ju inte fått debutera ännu.
Nej, han är ju 16 år någonstans, kan jag väl tycka att det är sunt också.
Men
att man...
Raymond är ju 16
också. Men det har blivit en liten tävling också att de ska debutera så väldigt unga. Jag är ju nästan så att jag börjar känna att det går lite väl fort ibland för 16 år, det, man ska ha respekt också för att de möter rätt tunga erfarna spelare så att, som inte är färdigvuxna kroppar heller. Så att det är inte bara att kasta in dem, utan där lär man nog göra en väldigt noggrann bedömning också när de är mogna för det. För det kan göra ganska ont också att komma upp som så pass ung. Och sen, de är ju barn fortfarande, många av dem.
Det går ju väldigt mycket fortare också, det får man väl säga. Rent generellt också.
Det gör de, och just farten kanske de ändå har fått med sig. Men den här hårdheten av att ha spelat matcher och liksom kunna stå emot den här typen av smällar, inte minst med den hjärnskakningsproblematik som är nu och så tror jag att man behöver nog ett visst antal matcher på juniornivå också innan man tar klivet upp på seniornivå.
Hur var det när du var junior, Tellan, och skulle in i Djurgårdens A-lag därför? 20 år sedan.
Ja, men då var det ju att man fick jobba sin, och det vet jag ju första åren också bakom Tommy. Första året så åkte jag sagt buss runt hela Sverige och spelade 2-3 matcher någonting, och sen blev jag utlånad till Huddinge innan jag fick chansen. Så att, jag låter tråkigt kanske, men jag är lite inne på samma som Abris, just att det får inte bli en tävling nu mellan de här 16-åringarna, liksom mellan agenterna som kommer ringa upp sportchefer och sådana grejer och säga liksom, ja men vet du vad, han får ju spela i Frölunda eller han får spela i Luleå, utan det gäller liksom att man får se det på lång sikt. Det är liksom, det är som att köpa aktier i ett företag, så jag har sagt det tidigare, att man får liksom, man får tänka på lång sikt. Man ska inte vara bäst när man är 16, men det ska vara bättre när man blir lite äldre. Så att jag hoppas agenter, föräldrar och alla håller sig lugna här ute nu, så att det inte blir någon hysteri på att skicka in folk och vi får de här skadorna på de här spelarna som det är lätt att det blir när det blir hjärnskakning och mycket fortare.
Och jag vill dra en liten anekdot här om Örebros Viktor Rodin då, son till för detta Modo och Leksandsbacken Hans Lodin. Han var en talang i Leksands U16, fick inte plats på hockeygymnasiet i Leksand. Och varför kan man diskutera all evighet? Det är väl svårt att avgöra, kanske 16-åringar, hur bra de är på hockey och hur bra de kommer bli. Så han flyttade till Örebro, fick flytta till Örebro, det vill säga att han kom bara in där. Örebro kanske på den tiden inte hade starkaste hockeygymnasiet heller. Det är ju Närke som hockeydistrikt kanske något svagare än rikssnittet då. Men gick på Örebros hockeygym 3 år och nu har han gjort 1+1 i SHL och snittar ungefär 8-9 minuter per match i Örebro. Och tar man hela hans kull av de här som började i Leksands hockeygym det året, så är det ingen som har nått till SHL. Och med det här vill jag säga också att det här är ett bevis på att det är så många spelare som vi tappar bort där borta, så att säga, som orkar gå långa vägen. Då kan man göra som med Viktor, att man ändå når till sitt mål då. Han har säkert mål att komma till, alltså ännu vidare, NHL, KHL då, men nu har i alla fall nått ett delmål.
Jag hade som tankar på att man nästan skulle ha en 18-årsgräns i SHL någonstans, just för att skippa den här hysterin som blir när man nästan tvingar eller flyttar upp spelare bara för att man ska visa att man verkligen satsar på unga spelare i olika klubbar. Nu inser jag ju också att det hade inneburit att det bara sett 3 månader av Rasmus Dahlin och så, men det är klart, i vissa speciella fall ska man kunna få dispens, men rent generellt så känner jag väl kanske att att de kommer upp snudd på för tidigt nu. Det ska vara så stress. Det är inte bra nog att spela J20, utan man ska upp i A-laget om man är 17 och sådär. Så att jag tror att det skulle lugna ner lite, samtidigt som att det finns ju, vi skulle ju gå miste om några månader med vissa guldklimpar, så är det.
Får man låna ut spelare hur som helst till Hockeyettan?
Från SHL menar du eller?
Ja. Ja, jag tänkte på de här yngre spelarna det som var, det, ja, fast, för att spela mot män liksom.
Det som blev skillnad nu till den här säsongen, det var ju att hockeyallsvenskan lite ville stoppa det som var i fjol. Du vet när Oskarshamn lånade in 20 spelare totalt.
Precis, sen, ja, men det har jag koll på, ja.
Så nu har man begränsat det hela. Hockeyettan har ju inte den begränsningen, men jag kan gissa där att det kanske är lite för stort steg. Det är lite annan hockey i Hockeyettan än vad SHL. Så att det är en smart tanke, det vill säga att Djurgården ska återuppta farmalagsavtalen med Huddinge typen och sånt där. Leksand kan göra det med Brynäs eller med Borlänge, och Brynäs kan göra det kanske med Hille eller Strömsbro eller någonting sånt där. Jag vet inte om de är uppe i Hockeyettan eller hur långt upp de är i sin hierarki. Men jag tror inte, är det inte en helt annan typ av hockey i Hockeyettan och SHL? Är man inte livrädd som utbildare i SHL att släppa en spelare till Hockeyettan, för man vet inte vad man får för utbildning?
Nej, de kanske möter Teg då i så fall, kanske något sånt här, va?
Lite värdegrundsarbete där.
Ja, men alltså, det är klart att det är väl mer välvårdat i SHL ju högre upp du kommer. Det är klart att risken för att åka på någon tjuvsmäll av någon respektlös spelare är nog större när du kommer ner en bit i systemet, tyvärr. Det tror jag också. Sen vet jag inte om du måste spela seniorhockey för att du är 16 år. Jag vet inte, jag är ju så naiv så jag tror att du definitivt kan spela juniorhockey fram till du 17-18 år utan att det är något problem.
Vem är din favorit där bland alla de här nya unga talangerna? Har du hittat någon som du är förtjust i? Nu kommer du säkert ta en målvakt här.
Nej, det gör jag. Men jag tycker ju Holtz är intressant naturligtvis. Inte bara för att han är i Djurgården, men jag har ju lite mer information om han liksom. Mm.
Vad kan du om honom då?
Ja, vad kan jag om honom tänkte jag säga. Men alltså det som jag har hört om honom, att han har en bra liksom familj runt om sig också. Och det, liksom, det är där någonstans jag hamnar. För att många av de här spelarna är extremt duktiga talanger ändå. Men har man en bra värdegrund hemifrån så kommer man kunna gå väldigt långt. Men Djurgården har ju liksom satt liksom att de ska ta det lugnt med honom. Just att han får mentalt liksom förbereda sig liksom för att ta nästa nivå. Liksom. Sen har han lite grejer att jobba på naturligtvis. Men ja, det typ spelet utan puck och ta lite bättre beslut och jag vill växa till sig också, lära sig träna på ett speciellt sätt också. Mycket handlar inte bara om vad man gör på isen utan det är hur man för sig som en hockeyspelare runt om också. Så att det är väl en personlig favorit som har levt under den här stjärnstatusen ett tag nu liksom. Och jag hoppas att de tar det lugnt med han och att de inte stressar upp sig.
Raymond och Holtz är ju grymt omskrivna och det här alltså, vad man kallar för hur nätet ser ut 2018, vi pratar om sociala medier, men det gör ju att hans namn sprids ju överallt och highlights sprids och så vidare. Så det blir ju en buzz runt om som absolut inte fanns förut. Nej. Jag såg Holtz, han har ju fantastiskt många följare på Instagram redan och så vidare. Fast att det här är speciellt att hålla ner de här killarna så att de inte tror att det är klart nu.
Nej, och det där slits vi väl med lite grann också när vi ska skriva. Det är klart att det är lockande att skriva de här unga talangerna. Vanliga SHL-omgångar när det inte händer någonting och en 17-åring gör debut så blir det ju lätt att man skriver om då superlativna haglar. Samtidigt så är vi ju medvetna om det här också. Att det behövs snarare kanske hållas tillbaka lite på vissa håll för det blir så otrolig hype och buzz runt det med sociala medier. Och sen med de här draftlisterna komma och ligger de högt uppe där också så blir det ännu mer runt det. Va? Så att jag är lite ambivalent där ibland när man skriver de här hyllningskrönorna.
Mycket händer ju liksom på 2 år också. Det kan ju bli så att det blir en skada eller det blir så att man tappar intresse också. Det är ju inte en omöjlighet. Mm. Det kommer man ju ihåg själv att man spelade med många fantastiska talanger när man var 15-16 år som helt plötsligt bara försvann på grund av att det fanns andra intressen. Så att det ska vi inte glömma bort heller, att även bara fast man är i SHL nu och sådana grejer så kan det ju försvinna väldigt fort.
Ja, vem runt det här bordet, var helt ärlig nu, tror du att Johan Södergran skulle göra 4 mål på 10 matcher i Linköping det här året, eller att Emil Benström petade Leksand i fjol skulle göra 10 poäng, alltså snitta 1 poäng per match? Jag kan säga, jag såg inte det komma.
Nej, men det är ju så är det ju. Det hade inte jag heller sett på det sättet, även om jag tyckte att Bemström kändes intressant. Men att han skulle gå så bra i Djurgården, det handlar också lite om roll man får. Nu har jag fått väldigt stort förtroende i powerplay där direkt de tror hårt på honom. Han har egenskaper som har varit väldigt intressanta. Sen är det ju kittlande med grannens grabb på något sätt också publikmässigt. Jag menar, Gavlerinken 4300 i lördags, halvfullt då, eller halvtomt om man vänder på det. Ganska ljummen eller väldigt ljummen stämning, men när den här Viktor Söderström kommer in, gör några sköna moves, håller i pucken, alltså då känner man att folk verkligen tänder till lite grann och det är speciellt. Vi ska värna om de här talangerna som kommer upp och som fostrade till många gånger i de egna leden också.
Många av de här som kommer upp nu har ju kända föräldrar eller morbror eller farbror något sånt där. Har Söderström någon kändes bakom sig någonstans?
Jag har spelat med Viktors pappa faktiskt, både på junioråldern och mitt sista år i division 1 var det väl någonstans där. Så att han känner jag till bra. Det var ingen stjärna, spelade aldrig i högsta ligan tror jag. Man var uppe i allsvenskan möjligtvis, men en väldigt hård förback, högerskytt med ett fruktansvärt slagskott. Han har en hockeybakgrund men inte på högsta elitnivå.
För annars är det ju Gunler och andra namn där. Vi har ju hjälp med lite namn.
Helge Grans. Morgan Grans har jag spelat mycket mot. Det precis, var en skicklig center.
Linus Nässén tycker jag känner igen att han har känd förälder också då.
Han skulle tydligen ha lite Klingberg-aura tydligen. Var det någon snackade om där nere från Malmöhållet?
Helge, ja. Ja, jo då. Det är lite så. Det är väl Söderström är också lite åt det hållet. En högerfattad väldigt spelskicklig back. Så att de är duktiga de här backarna som kommer upp. Det är svårt att säga någonting annat. Mm.
Du, vi ska avsluta prata några minuter om William Nylander. som du, Tellan, har varit i Toronto där. Vad säger du om den här situationen? Hur kommer det här sluta?
Oj, ja, det vet man inte. Det lutar det. Speciellt som Toronto går. Nu har de torskat några här, va? I fall. Som jag nu varit det här också som jag sen slängde i ansiktet här.
Nu har du varit från trygghetszonen här ett år. Då varit, nu måste vi kunna liksom utveckla dig som expert här runt bordet.
Nej, men... Alltså hade jag varit han så hade jag varit väldigt försiktig med att försöka ta för mycket pengar också.
Det, liksom... På grund av att det är Toronto? Eller? Om det här
på grund av att det går så pass bra. Att, är du borta så finns det ju risk för att någon annan kommer att ta din plats. Och så helt plötsligt så är du inte välkommen längre. Och så helt plötsligt får du signa någon annanstans. För 4-5 eller vad det nu kan vara. Liksom. Jag tycker att det handlar ju ändå någonstans att spela och älska sporten. Och jag förstår att det är pengar och allting inblandade också. Men någonstans får man väl hejda sig också. Han har ju varit duktig under en tid, men kanske inte under så lång tid heller för att få. Så att jag tycker att han ska signa ganska snart om man vill ha någonting. Annars kommer han att bli bortbytt.
Mm. Då måste du komma överens innan 1 december, sen är säsongen körd. Alltså, det vore ju,
men hur lätt är det att komma in efter 2 månader frånvaro och bara spela?
Nu gnuggar han väl ganska mycket...
Jo, med matcher, tänker jag.
Ja. Det som är fascinerande också, jag ska släppa in dig, Abel, så jag ser att du frustar här mitt emot mig. Det är ju att om man bara får dra en liten bakgrund eller hur det har hamnat den här sitsen, det är det att Mitch Marner och Auston Matthews ska skriva nya kontrakt nästa år.
Mm.
Det vill säga William Nylander är en av de här unga killarna som, och de har ju även Kaplan också där, men han är ju den som liksom lite först ut nu ska signa nytt.
Tavares signar ett stort nytt kontrakt.
Och då vet ju Nylander och staben runt Nylander att går det ett år och Matthews och Marner signar sina kontrakt, det finns ju inga pengar kvar. Så de vet ju om, och får ju inte de ett långt kontrakt nu värt mycket pengar, så finns det en risk för att han inte får så mycket pengar, för det finns inte så mycket pengar kvar och kanske måste bli tradad. Och det är också att lönetaket går ju upp nästa år. Matthews, värde på honom, jag skulle säga att det kanske är $14 miljoner per säsong just nu som han spelar nu. Och då ska då Nylander då signa för kanske 5 miljoner. Om man jämför det med 14 så är det en ganska stor skillnad. Så det är ju så här de tänker, alltså gänget runt Nylander. De tänker, vad händer om ett år? Sen kan jag förstå just nu när de går ut och säger vi vill ha $8 miljoner per säsong. Enligt uppgifter i Toronto Media. Så kan det ses som väldigt hög lön för vad han har presterat. Men igen, tänker man om ett år när Matthews signar för 14. Marner för kanske 8 och så vidare. Då är det ju inte så jättegirigt att kräva kanske 8.
Fast jag tänker så här, att han går ut och gör sig ännu bättre så kan han signa för 10. Är du med? Om man har det mindset själv, man skulle liksom inte säga...
Fast han får inte ett år, utan han kommer säkert få ett längre kontrakt.
Jo, men jag menar, om han liksom går in och har ett jättebra år till så kan han ju signa ett betydligt bättre kontrakt nästa år igen. Så att,
hur är det i omklädningsrummet om han kommer tillbaka nu? Skiter man sånt där i omklädningsrummet? Eller blir det strul mellan spelare, för att man tar ju varandras pengar?
Nej, det tror jag inte. Utan det, men där borta så spelar man ju också väldigt mycket för sig själv. Men vad jag har hört så är han ju väldigt omtyckt i omklädningsrummet. Så det tror jag inte är något problem. Utan han har säkert dialog med de flesta spelarna där och sådana grejer. Så att, återigen, hade jag varit han så hade jag nog signat för att börja spela. Så det inte går för lång tid. För lätten att pressen när han kommer tillbaka kommer ju bli extremt hög i vilket fall som helst. Oavsett om han signar för lägre eller för högre.
Sen vet man ju inte hur mycket William själv har att säga till i det här heller. Det kanske är andra som sköter hans affärer där, så att säga.
Ja, så är det.
Hans
beslut. Det här är ju politik.
Så att det är ju politik. Och det var ju någon som skrev också att svenskar har ju tradition sålt sig för billigt i NHL och tycker att han gör rätt som står upp för sin rätt att tjäna de pengar han tycker att han ska ha. Och jag vet inte om det är något som stämmer där, men att svenskar har varit lite för snälla i förhandlingar snarare än åt andra hållet.
Men hur funkar Toronto som stad att bo i? Om nu Nylander signar med dem och så producerar han inte. Hur är media och fansen där att göra med då?
De kommer nog bli tuffa. Det kommer de definitivt bli. Jag tror att de saknar han. De vill nog ha han tillbaka som en pusselbit i mot Stanley Cup. Men det är väl som alla andra städer. Det finns väldigt mycket media. Alla de här kanadenska städerna så syns man ju media. Man syns ute på stan och det kan nog bli gliringar och såna grejer. Så att det är det jag menar. Ju längre tid det går, desto tuffare kommer det för han att börja spela igen. Sen tror jag att han kommer producera. Han är så pass bra spelare. Men ja,
vad tycker du att han ska signa för då? Vad skulle du lagt det på då för William Nylander?
Nej, men jag kan inte känna så här att den summan som ligger på nu, 6,5-7 miljoner som du snackas om, är väl inte liksom fy skam heller. Nu, alltså i sammanhanget, med han kommer ju få signa, han vill ju signa ett långtidskontrakt och tror inte vill säga att han ska signa ett år eller var det två år eller någonting. Mm. Men för mig handlar det ju också om att älska och spela sporten också, inte bara pengarna. Sen är pengarna naturligtvis viktiga, men $1 million var det, 8 miljoner som du ska skatta, så 4,5 miljoner till då. Mm. Jämfört med vad han skulle fått för 50 miljoner någonting. Jag tjänar upp det i bonusar istället.
Mm. Jättesvårt. Tror du han kan hamna i Ryssland eller SHL nästa säsongen? Bara
nej,
för att,
det tror
bara
jag
för att frysa ut Toronto åt andra sidan?
Ja, alltså Micke Nylander har också varit inblandad i en del kontrakts grejer där borta. Alltså man vet väl aldrig, men någonstans tror jag att han kommer att spela NHL i vinter, förr eller senare.
Mm. Tänk på, i alla fall om jag vore staben runt Nylander, jag skulle gå upp varje morgon, slå på text-tv eller datorn och gå in på nhl.com och så skulle jag bara liksom kolla hur gick för Toronto. Så skulle jag bara hoppas att de förlorar, för när de gick så bra som de gjorde i början av säsongen här, då är det katastrof, då behövs han ju inte, då sparar de ju nästan pengar varje dag. Men nu när de börjar torska igen, och det kanske bästa för dem, det är att någon forward, någon blir skadad också, så att de kanske måste få in honom också då. Ja, Nylander, Bureur, och hoppas att ni gillade dagens podd. Vi finns här för er. Om ni har frågor så får ni gärna ställa dem till Abris eller Tellan eller mig på Twitter. Ni får gärna hashtaggen Hockeystudion. Vet du vad en hashtag är för något, Tellan?
Jajamän.
Ja, så att då är alla med i matchen vad det är för något. Och ska vi avsluta Abris med lite språkskola. Ska vi testa någonstans. Tack så mycket för att ni var med oss idag, och vi hörs någonstans där ute.